Som traditionen bjuder så slutar taltidningsåret med fyrverkerier. Även detta års sista nummer bjuder på årets och landets allra bästa reportage, alltså vinnaren av guldkassetten. Som vi berättat tidigare tyckte juryn den här gången att det var gjort på Skånes taltidning. Och det var ditt reportage, Mats, om pianisten med mera, med mycket mera, Lou Clayton, som gick i april i år som månadens ansikte. Vi får gratulera igen, Mats.
Tack så mycket.
Och nu får vi alltså chansen att höra det igen. Mycket nöje.
Det är söndag och mitt på dagen och den amerikanska restaurangen Southern Kitchen i Malmö är fullsatt. Som alla söndagar vid den här tiden serveras brunch och besökarna proppar i sig av de friterade kycklingvingarna, baconet, äggröran och pannkakorna. Vi befinner oss på en diner av klassiskt snitt och väggarna är täckta av americana. Gamla och nya affischer, foton, brev, tidningsurklipp och LP-omslag, allt med amerikanska motiv. Och vid det gamla pianot sitter som alla söndagar Lou Clayton, för dagen klädd i svarta byxor och gråsvart randig skjorta med silvertrådar, och spelar gamla örhängen. På notstället ligger en vit käpp hopvikt och ovanpå pianot står en glasburk som det då och då klingar till i när gästerna lämnar dricks för musiken. När han efter ett par timmar spelat färdigt får han uppdraget att beskriva sig själv.
That's a new question to me. I've been interviewed many times over the, in my life, which is long, but I've never been asked that question. I'm 6 feet tall. It's about 182, 83 centimeters. I weigh about 84 kilos. I have what used to be dark brown hair. Now it's got a lot of gray and white in it. My face is kind of long. I've been told I'm good looking, although I don't believe that a whole lot.
Jag har blivit intervjuad många gånger i mitt långa liv, men det här var en ny fråga, säger den drygt 1,80 långa och 84 kilo tunga Lou Clayton. Håret var brunt från början, men det har blivit gråare. Ansiktet långt och vad de säger snyggt, fast det vet jag inte om jag tror på. Och ögonen är blå, berättar han. Jag har alltid solglasögon som ett tecken på att jag är en blind man. För det är inte alla som märker det, säger han och smuttar på ett glas Coca-Cola. Hur kommer det sig då att han spelar här?
Well, my wife and I came here a little over a year ago to have an American brunch. And they had a piano here and I sat down and played it. And the owner invited me to play every Sunday. And I decided I would do that. It's a good piano, although it's an old one, and I enjoy playing it. It gives me a great deal of pleasure. Performing music is about the only thing in this world that you can get, from which you can get instant gratification. And it's not illegal, immoral, or fattening. So think about what else can you do in life that you get instant payback from. Very few, if anything. You have to plan ahead. If you play music, you play it right now, and it's joy right now.
Well, min fru och jag åt här för drygt ett år sedan och upptäckte att de hade ett bra piano. Och så bjöd ägaren in mig att spela. Jag gillar att spela och att uppträda ger en omedelbar belöning. Det är kanske det enda som ger det, utan att vara olagligt, omoraliskt eller fettmande, ler Lou. Och eftersom jag är pensionär kan jag göra vad jag vill. Andra pensionerar sig och spelar golf. Jag spelar piano. Mittemot oss sitter Maj-Britt, hans fru sedan 20 år tillbaka. Hon är svenska och den som körde honom hit idag. Det är jag som är ledarhunden, som hon säger. De träffades på en födelsedagsfest där Lou spelade. Där stämde det på en gång mellan oss, berättar de. Efteråt luskade Lou reda på Maj-Britts telefonnummer. De träffades igen, gifte sig och bodde sedan länge i Jacksonville i Florida. Till Malmö flyttade de här om året för att det var närmare Maj-Britts släktingar. Och för att slippa värmen som ingen av dem stod ut med. Kvar i USA har Lou Clayton barn från ett tidigare äktenskap som han säger bodde långt bort och han inte träffade speciellt ofta. Från början kommer han från Mariana, en liten stad i bibelbältet på Floridas landsbygd. Hans familj var mycket fattig och hemma hade de varken el eller rinnande vatten. Så för min utvecklings skull var det tursamt att jag kunde lämna den miljön och istället börja på skolan för blinda i St. Augustine. Men att han fick börja där berodde på en olycka.
Briefly, my stepfather who had married my mother in May brought a shotgun into the house. And he had cocked it, pulled back the hammer part way, to shoot dogs who were coming up on our porch after our female dog who was in heat. And he left it behind the door in the bedroom and said, "Don't you boys touch that shotgun."
Hans styvfar hade en hagelbössa i huset för att skjuta hundar som kom för nära. Och en dag hade han ställt den laddad med spända hanar bakom en dörr. Gett pojkarna stränga order om att inte röra den. Och så åkte föräldrarna på bio. Lou satt i en gunga på bakgården när en av hans bröder tog bössan i famnen och hoppade ner från huset. Och när han landade gick en salva av som 20 meter bort träffade Lou i ansiktet.
And some of them went in my eyes. And that's how I was blinded. So it was like, just like that. And I was blinded.
6 years old.
I was 6 years old.
How did you cope with that?
Well, when you're 6 years old, you don't think. You do. That happened in January, and the following September, I entered school in St. Augustine. Which, and of course, like most kids who go away from home, I was homesick for a while and then one adjusts, you know. 7 years old, you adjust. It's a lot easier to adjust to blindness when you're a young child than if you're a teenager or an adult.
Yeah, they gave you opportunity to study and play music.
That's right.
Haglen träffade ögonen och så var jag blind, berättade Lou Clayton. Några månader senare började jag på blindskolan. Hur klarar jag av det, frågar jag. Är man 6-7 år så tänker man inte, man gör, svarar han. Jag längtade hem i början men vande mig. Det är mycket lättare att tappa synen i den åldern än det är för en tonåring eller vuxen, säger han. Flytten till internatskolan gav honom möjligheten att få en utbildning och lära sig musik. Det började med cello, men när en annan pojke visade hur man spelar boogie-woogie på piano så tyckte han det var mycket roligare.
And I literally learned how to play on the job. I got my first job when I was 16, playing piano in a club in my little hometown, the only club there. And we would play square dances for 30 minutes and then play regular, what they call round dancing. And I knew how to play 3 or 4 songs. I knew how to make chords. And I literally learned how to play on the job. I was lucky to get a job before I really knew how to play very much.
And they paid you?
Yeah.
Som 16-åring fick han sitt första gig. En danstillställning där han lärde sig spela samtidigt som han fick betalt för det. Genom åren som följde blev det en väldig massa spelningar på restauranger, barer, bröllop, skilsmässor, you name it. Solo, med band eller tillsammans med Maj-Britt på sång. Men även om musik kan vara belönande så tjänar man inte några större pengar på det. Så Lo utbildade sig till jurist. Och sen jobbade han som försvarsadvokat i 42 år och slogs för sina klienter i domstolarna. Det passade mig. Jag är analytisk och jag är en krigare, en warrior, säger han.
Ran for and was elected judge. Well, I had two contested elections in my career. And that requires getting out there and pressing the flesh and you understand pressing the flesh, shaking hands. And making all the public appearances and speeches and doing television 30-second spots and radio spots and all the stuff you have to do to campaign to get more votes than the other guy. So I've did that twice in my life. Did I enjoy it? Hell no. Did I intend to win? Hell yes. Did I win? Yes. I was a judge for 15 years.
Jag kandiderade framgångsrikt två gånger i valet av domare också. Det innebar en hel del kampanjande med en massa handskakningar, tal och radio- och tv-reklam. Just det var inget nöje, men jag ville vinna och jag vann. Sen var jag domare i 15 år.
And that's kind of interesting, but it gets boring after a while. Practicing law is more fun and more money than being a judge.
So you went back to
practicing law.
Practicing law. Okay.
It's more fun. It's more challenging. Being a judge gets boring. You're seeing the same lawyers wasting your time and theirs over and over. Or you're explaining the rights to one scumbag criminal after another. And I got bored doing that.
Och det är ju intressant, men efter ett tag så blir det lite trist när du gång efter annan ser samma advokater slösa bort din tid och sin egen och få föreläsa för samma rötägg till brottslingar. Så jag blev advokat igen. Det är roligare och bättre betalt. För, nej, kan Lou Clayton avslöja för alla som sett amerikanska domstolsdramer på film och i tv. Det är sällan lika spännande i verklighetens domstolar. Men jobbet hade sina fördelar. Kom det några intressanta artister till stan var det bara att knalla in backstage och prata med dem. Vadå? Jag kunde göra vad jag ville. Jag var ju domare, som han säger. Och dessutom den första blinda Floridabon som blev det. Liksom han var den första som blev advokat och den första som examinerades vid en vanlig high school.
So I've had a lot of firsts in my life.
Being the first, that means nobody else has done that before.
Correct.
How did you get the idea that you could do what nobody else had?
I've never been the deserving poor or the deserving humble blind person grateful for what society is going to hand me. I've been always been an independent, self-confident, if I want something, go get it myself type personality, which is both good and bad, as most personality traits are. But a lot of blind people are humble and grateful to receive things. I've always said, fuck you, I'll do it myself, and if I want to be something, I'll go be it. I don't need the approval of a governmental agency or some counselor to do what I choose to do.
Hur fick han då för sig att han kunde klara av sånt som ingen annan hade gjort innan? Till skillnad från många andra blinda har jag aldrig varit en ödmjuk fattig eller blinde som är tacksam för vad samhället ger mig. Jag har mer varit en självständig fixare självtypen som inte behöver godkännande från någon myndighet för att göra saker. Vill jag bli något så blir jag det. Han ger aldrig upp, viskar hustrun Maj-Britt från andra sidan bordet. Är vi lite motvalls, säger Lou. Det är en fråga om attityd.
If your philosophy in life is, as a blind person, is that you can accomplish whatever you set out to do, then you can generally accomplish whatever you set out to do within the realm of possibilities. You aren't going to be a jet pilot if you're blind. But if your philosophy is, well, I'm a poor blind person and I can't do anything, or I have to do those things that I'm advised by those who are supposedly know better than I do what I can do, then chances are you're going to fail, or you're going to be unhappy.
Om din hållning i livet är att du kan uppnå dina mål, så kan du i allmänhet det, inom realistiska gränser. Men om du som blind intalar dig att du inte kan, eller lyssnar på dem som säger sig veta bättre, är risken stor att du misslyckas och blir olycklig. I USA gör blinda allt möjligt. De blir läkare, psykologer, dramalärare eller växellådsmekaniker.
The independent spirit among blind people that I've come in contact with is much more prevalent in the US than it seems to be here in Sweden. Now I haven't done any scientific surveys. That's just my impression from living here and talking with a few blind people and hearing about others.
Och den här andan av självständighet verkar vara starkare i USA än i Sverige. Det är åtminstone mitt intryck efter att ha bott här ett tag, säger Lou. Själv njuter han av att vara pensionär och leka med pudlarna. Läsa nyheter om Jacksonville på nätet och böcker på sin Victor Reader. Och resa utomlands ett par gånger om året. Nästa projekt är att göra en skiva.
Everybody has a CD these days, you know. But mine is primarily for my grandkids. It dawned on me a few months ago when there was another piano player in here who just produced a CD, a guy named John Strider. And I thought, you know, my grandkids have never heard me play. Maybe I ought to do something about that. If I leave this mortal coil, it would be nice if they had something to remember old Gramps by.
Det ska bli en inspelning så att barnbarnen som aldrig hört mig spela ska ha något att minnas sin gamla farfar för när jag lämnar jordelivet.
Och den som träffade Lou Clayton och hans fru Maj-Britt Corbin var Mats Sundling. I nästa nummer får vi höra en reportaget som fick guldkassetten Jurins hedersomnämnande. Det heter Tedans och är gjort av Elisabeth Andersson på Tal om Stockholm.